Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du lyssnar på Fotboll i fotboll och det är dags för omgång 6.
Det stämmer, vi tar ner helgmatcherna så att det blir endast dem i det här avsnittet. Nu har vi släppt två raka där vi har kört igenom alla matcher, men nu är det bara helgens matcher då.
Ja, mer för att få detaljer i alla matcher utan att det blir 3 timmar långt. Så men det är ett bättre upplägg och lättare att hitta sitt lag om det är så att man bara vill lyssna på det. Så ja, då vet man att mitt lag ligger i helgmatcherna eller på måndagsmatcherna. Mm. Snyggt. Vi tar oss till, jag tänkte säga Finnvedsvallen, men det är det ju inte. Utan de spelade, vart då?
De spelade ju på Påsbergsvallen då, i Varberg. Ja, en jävla soppa återigen. Att de inte får spela på sin hemmaplan. Jag tror att Halmstad till och med har närmare till arenan än vad Värnamo har. Nu är Värnamo ganska schyssta mot sina supportrar som bjuder på gratis bussar från Värnamo då till Varberg. Men ja, det är ju inte optimalt återigen.
Nej, verkligen inte. Och utan att vara respektlös så brukar det inte vara en bra fotboll på den arenan. Det känns som att Värnamo var Varberg i den här matchen kanske. Vad vet jag. Nej, Varberg brukar vara starka i sin egen box. Det var inte Värnamo i den här matchen och det är därför man förlorar tycker jag.
Så är det ju. Vi var ju inne på det i avsnittet tidigare att Värnamo har ett problem att de släpper in mål tidigt. De får jobba i underläge och att de måste börja sätta sina matchbilder och sätta dit matchen där de vill ha den. Nu gör man det återigen, att man släpper in mål tidigt och jobbar i uppförsbacke. Och då är det mot Halmstad och då blir det tufft. Och särskilt när man gör det, inte bara efter 5 minuter. Du släpper även till ett 2-0 efter 6 också. Vilket gör att 2-0 underläge mot Halmstad efter 6 minuter. Vad är det ens för start?
Nej, men då vet du precis vad Halmstad kommer göra. De kommer försvara till sig poängen som de har gjort hela serien. Och vi har varit inne på att det kommer inte hålla i långa loppet. Men efter 6 omgångar så ligger de på andra plats. Ja, det, uppenbarligen kan de göra det. Men så här såg det ut förra året också. Och det bet de ju i svansen förr eller senare. Men man är på god väg att säkra ett allsvensk kontrakt återigen. Skulle aldrig kunna se dem ha 12 poäng efter 6 matcher om jag ska vara ärlig. Och jag vet inte vad som är mest imponerande, att Malmö står på plus 17 efter 6 matcher eller att Halmstad ligger tvåa med plus minus 0 i målskillnad.
Det är nog nästan Halmstad, va? Alltså jag tycker fortfarande att deras inledande matchen var inte speciellt bra överhuvudtaget. Sen är det ju en lång allsvenska. Vi kommer ihåg från förra året när BP spelade som Prime Barcelona nästan och ändå hamnade på en kvalplats i slutet av serien. Och även Halmstad förra året var ju uppe där och snurrade i toppen i starten och sen ramlade de ner och utmanade dem att hamna på den där kvalplatsen också. Så att ja, nej, men det är en imponerande start och ja, vi får se om det räcker hela vägen. Jag tror faktiskt inte det. Jag ska inte gå på den här nu bara för att de plockat poäng tidigt här, att de faktiskt klarar sig. Men de har en god start som du var inne på.
Mm. Och Värnamo har en bedrövlig start. Verkligen, och jag börjar bli orolig på riktigt. Vi var inne på det att det är mycket konstiga beslut i egen box. Jag lade märke till det på 1-0-målet att de står med 6 man i en rak linje. Mittfältarna ligger liksom i knät på mittbackarna och faktiskt står på deras yta. Vilket resulterar i att Marcus Olsson var det som gjorde 1-0. Står helt fritt i slottet och bara stänker in den hur enkelt som helst. Och sen var det till inlägg, ungefär likadant. Båda från Vinicius, som har spelat mycket på den här arenan med tanke på att han är från Varberg. Så det kanske var därför det var hans afton. Men ja, han slungade in ett till inlägg. Denna gång är det faktiskt på mittbackarnas yta och man hänger inte med på den. Så det är så här, de gör det dåligt på alla möjliga sätt i egen box. Och man blir nästan mörkrädd.
Ja, jag vill upprepa att det kommer efter 6 minuter också att de ligger under med 2-0. Alltså, varför är man inte på tårna direkt och sätter matchbilden? Jag sa det där matchen mot Sirius när de faktiskt kliver ut och visar att nu släpper vi inte till för enkla mål här. Istället står man på hälarna, ja, men även i förra matchen mot AIK. Alltså, de släpper in 2 när de också står för djupt nere där Eskil Ed blir helt ensam och slår in en öppen kasse och sen att man inte är med på en hörna som slår snabbt. Det är som att de inte har gett upp, men fan, varför är de inte på tårna? Jag förstår inte.
Nej, och inför säsongen, det är så här, man har Grustanovic skadad, absolut. Man har fått in en kotto där man sa ute i media att hur fan kan inte den här killen ta en plats i Malmö och man har kvar Berg, man har kvar Victor Larsson. De här tendenserna fanns inte förra året i försvarslinjen.
Nej, men det är en helt annan... Alltså, Rashid var ju helt okej, alltså, i Värnamo förra året också. Han blandade ju gav stundtal såklart. Även Vasekovic.
Ja, men briljerade ibland.
Ja, precis. Det där känner jag inte riktigt med Victor Andersson riktigt än. Men det är väl lite det som också är en helhet, att de har ett nytt mittbackspar plus målvakt, så hela den trion är helt ny från förra året egentligen. Om man jämför med att Victor Eriksson kanske var, alltså, han var bland toppen av mittbackar förra året. Emin Grosanic var också riktigt bra, och sen hade du Rashid på sin dag som kunde rädda vilken boll som helst. Det är ju det som saknas.
Sen är det ju så att Värnamo har kanske trippelt så mycket passningar den här matchen mot Halmstads. Men framåt, du skapar inga chanser alls. Man gör mål via en otroligt härlig träff och en prestation av Berg då, som gör målet, som är utöver det vanliga. Han smäller den i bortre kryss på ett jäkla härligt sätt. Men utöver det så är det ganska målchansfattigt och man har inte de här spelarna som skapar lägen själv som förra året. Ademi till exempel tänker jag på då. Framförallt Oskar Johansson som var nyckelspelare i sådana sekvenser.
Du kan lägga till
en Gustav Engvall som jag nästan flaggade lite för, känner som mer en winback än en farlig ytter i år. Tycker han är lägre ner i banan i år och stormar inte alls fram på samma sätt. Sen har man en John Bosco på bänken som jag trodde skulle vara en X-faktor i år, som man fick lite smakprov på i svenska cupen, men nu har man inte fått se honom alls på den svenska scenen. Så det är mycket frågetecken för Värnamo.
Ja, verkligen. Och Ja, nej, det är som du säger, Simon Tern sa det även i halvtid, att det var verkligen inte mycket att ta med sig. Man skapar inte lägen. Alltså, vi har inte ens gått igenom 3-0-målet heller som Halmstad gör, där de kör ett långt inkast och den liksom bara går igenom allihopa. Det är en liten enkel skarv på bortre, man får inte riktigt undan bollen och sen bara petar in den i öppet mål också. Alltså det är så, det är liksom juniormisstag. Eller, de är, ja, men det är bara så jävla dåligt.
Återigen tafattigt eget straffområde och ja, då får man skylla sig själva.
Ja, om man vill göra en enkel analys säger att de är dåliga i båda boxar. Alltså de är dåliga offensiv och i defensiv box. För att spela, jag, det kan de göra emellanåt.
Något jag tänker på är att det är tre väldigt spelskickliga lag med boll längst ner i tabellen just nu. Men alla har problem framåt att skapa möjligheter med alla dessa bollinnehav och nej, men det blir lite återkommande
mönster.
Tema på det hela. Ja, exakt. Jag har alltid varit inne på det. Bollinnehav är jätteskärmigt, det är kul när du styr matchen, men vad är ett bollinnehav om man inte skapar möjlighet utav det? Vi kommer komma in på det i Djurgårdsmatchen också. Det finns jättemånga case i Allsvenskan att man vill styra och ställa matcherna, men vad är en gameplan om du inte får möjligheter utav det?
Nej, så är det.
Då ser jag hellre ett lag som Elfsborg förra året, som kanske inte satsade för att ha 60-65% bollinnehav, utan vi är spikraka framåt när vi väl vinner boll och skapar chanser på det. För utan målchanser gör du inte mål. Alltså det är jättetydligt här.
Jo, men verkligen. Och vi har ju även Henke Norrköping som vi kommer gå igenom sen också, som är precis likadan. Så att, nej, men det är väl alltså, först och främst måste fan Värnamo bara sätta sitt jävla försvar och inte släppa in boll i första minuterna och få jobba i uppförsbacke hela tiden. För låter de matchen sätta sig så kan de faktiskt vara bra. Så att ja, nej, men tydligt vad de behöver jobba med.
Ja.
En sista tanke jag har kring den här matchen är också att fan om inte Fredde Winst ska börja starta, för att jag tycker det händer någonting när han är med på plan. Jag tycker att han är ganska bra mot Sirius borta. Kommer även in i halvtid här nu. Och ja, men han visar direkt liksom på att det här inte är okej. Man märker att det där är en lagkapten som kommer in på plan och ja, det var inte överdrivet mycket supportrar. Det var ganska mycket Halmstad-supportrar på bortaplan, men man hör honom nästan konstant på plan hela tiden. Och det där är väl också någonting som man tycker saknas i Värnamo. Det känns inte som att man har det där goet, och det känns som att han erbjuder det när han kommer in. Så att, ja, nej, men de borde nog kanske kika på att starta honom faktiskt.
Okej, okay. Ja, nej, jag har inte tillräckligt mycket underlag för att yttra mig kring det.
Det kan inte bli så mycket sämre, kan man ju säga.
Men jag har svårt att se honom ta en plats när väl typ Grostan och Sitch är tillbaka fullt för spel. Och Larsson går ut på nytt back, för då har man Berg och Larsson. De är inte dåliga i grund och botten.
Nej, det tycker jag inte heller, men det, någonting måste hända och jag tycker faktiskt han kommer in och bidrar med någonting. Och det är när han har varit på plan som de har varit som bäst den här säsongen också. Så att, ja, men kika på det okay. I alla fall.
Kika på det.
Ett lite tips till Anders.
Vidare till Malmö som tog emot AIK. Som har ett bra facit i ryggen. Man slog både Djurgården och Värnamo. Två raka matcher med 2-0. Och mycket supporter såg jag att vara nere i Malmö. Man kanske inte hade förhoppningar på att vinna matchen, men jag tror alla har ett krav på att inte få rinna iväg till 5-0. Oavsett vilket lag du möter så är 5-0 fasen aldrig okej.
Nej, så är det. Och vilken jävla tokig jinx jag drog på Tideman Hansen. Om jag ska börja med den. Jag var inne förra veckan och sa vilket jäkla ledarskap och vilken bra back han har blivit. Och så slutade med,
ja,
att
han är inblandad i position. Han är inblandad i 1, 2, 3, 4, 0 känns det som där ett tag.
Ja, och ja, han, det är 1-0 målet som han egentligen bara stirrar på Botheim. Eller han stirrar på Derek Cornelius. Kollar inte över axeln om han har bakom sig, så är det Botheim då som stångar in den. Han gör ett självmål och sen är det också ett tillmål som han är inblandad i också. Där han gör alltså samma sak, där han tar fel spelare. Och ja, nej. Jag jinxade den där, så jag tar på mig den.
inledande kvart 20 minuter gör AIK en ganska bra insats. Man bjuder inte på för mycket. Man är ganska bekväm med bollen då. Skapar inte överdrivet mycket, men man får lite fasta situationer. Och en som framförallt kommer i tanke eller i huvudet just nu är när de gör en variant som lurar både Malmö och domare Joakim Östling. Mm. Vilket gör att den blockas, så det är ett ganska bra läge som den här sekvensen uppstår i. Celina har mer eller mindre ett skott ostört. Inte en enda Malmö-spelare eller AIK-spelare i vägen. Men det är huvuddomaren är det, och det blir en liten bubblare efter matchen. Och jag kan inte dra bedömningen om den är på väg mot mål eller över eller utanför. Men det är klantigt. Men så är det ibland i fotboll, och den är väl inte matchavgörande i vilket fall som helst. Man kan sitta och måla upp scenarion hur mycket som helst. Om det blir 1-0 där, hur ser matchen ut då? Men ganska direkt efter det, så det är ju inte AIK som är bättre efter den situationen, utan Malmö växer och äter upp den här matchen. Och det är ingen snack om saken, och vi var inne på 1-0-målet. Det är lite gubben i lådan, Botheim, som smyger in i straffområdet från en vänstersida. Hamnar mellan Modesto och Tillman Hansen. Modesto håller koll på Tali, gör han, och tycker väl att det är hans jobb. Tillman Hansen håller koll på Cornelius och Kiese Thelin, som är uppvaktade av, nu ska vi se att så jag kommer ihåg rätt, jag tror det är Tyckosen som står på Kiese Thelin och Sotte på Cornelius. Så slingrar Cornelius sig ur situationen med Sotte och hamnar hos Tillman Hansen. Och det här har jag varit inne på så mycket, att Kiese Thelin och Botheim har så mycket tyngd i straffområdet så att det blir svårt att hålla koll på det. Lägger du då till en Cornelius i straffområdet så är det omöjligt. Då prioriterar man bort Botheim, men nu har vi lärt oss läxan, tycker jag, alla i serien, att han är livsfarlig i sådana här situationer. Och gör sitt andra mål på två matcher nu.
Ja, nej, men jättebra summerat. De där tre är fan inte lätta att hantera. Sen tycker jag att vi var touchade på det med Tideman Hansen, att han gör det dåligt där och inte ser sig i axeln och plockar bort Botheim där istället och håller koll på honom. Men ja, nej, men det blir ju så. Men precis som du säger, alltså att de behöver ha koll på alltså för många bra nickstarka spelare, vilket gör att man blir blind då. Och då straffar de sig själva genom det.
Mm. Sen blir det 2-0. Rätt snabbt därpå, jag tror en kvart efter, när Malmö mer eller mindre typ hattar sig genom AIKs försvar, och det ser verkligen ut att vara vuxna män mot unga men fotbollsspelare. Man gör lite vad man vill, och är det Tillman Hansen som förlorar duellen mot Kiese Thelin här också, om jag minns rätt, vilket gör att det sen blir Kiese Thelin i en nickduell med Tyckosen i djupledet, och han är stensäker på det där. Och jag tycker ju mer man får se Kiese Thelin i den här formationen, så öppnar nog alla sina ögon och säger att, eller inser att det här är seriens bästa anfallare. Och jag är så jäkla glad att jag har stått på med det, att trots hans svackor, att det här är seriens bästa anfallare på riktigt.
Mm.
Alla har svackor, men Om jag fick välja en spelare och faktiskt bygga ett lag runt om i Allsvenskan, så är det nog nästan Kiese Thelin.
Ja, det är ju han eller Nanasi. Men ja, det är lite olika spelare. Men anfallare är klart given alltså.
Jag tror det är lättare att göra ett lag utifrån Kiese Thelin än vad det är, ja. Nanasi. Jag tror verkligen det. Och han, vilket ansvar han har, mer än att han bara är en målskytt. Alltså, redan förra året hade han det, men det syntes inte på samma sätt, för det fanns inte riktigt någon som Botheim där då, som kunde vara den här målskjuven i ytorna som lämnas då man står på sig på Kiese Thelin och tappar bort en sån spelare. Nej, men det kommer bara synas mer och mer, och Malmö trummar på i ligan och har 6 raka, och jag har svårt att se precis som den här matchbilden när de gjorde 2-0. Jag har svårt att se att Malmö ska sänka tempot.
Nej, och det är precis som du är inne där med Kristi Thelin och Botheim. Det som är imponerande också är ju hur bra Botheim är på liksom att komma ner och möta och kombinera med Kristi Thelin. Alltså den där lobben fram, eller chippen fram till Kristi Thelin också, är oerhört snygg.
Ja, men alltså, det visste man inte riktigt att han hade i sig.
Nej, alltså det där samarbetet är bra på så många olika plan. Alltså, sen en liten detalj precis innan målet är ju att Diawara, vi kommer in på hans insats kanske lite senare, men han skadade ju Eskeled här. Där han egentligen slänger sig rakt in på honom, och det såg jävligt farligt ut. Men han kämpade på ett tag och sen var han tvungen att byta då. Så att vi inte missar den, men vi kommer in mer på han lite senare då, efter vi har gått igenom målen då.
Ja, men 3-0 är lite som du var inne på också, till och med Hansen som oturligt får den på sig, som leder till 3-0 efter att Cornelius var återigen farlig i boxen. Malmö har så många olika bra vapen och på så många olika sätt. Man har tyngden i boxen, man har kreativiteten på vingarna, man har långskott ifrån in i mittfältarna. Alltså det är inte svårt att hitta målchanser med det här laget. Det kan göras på så många olika sätt, och det måste vara så jäkla tufft att vara motståndare mot dem. För visst, du kan sköta boxen snyggt, men är du inte ute på mittfältarna snabbt nog så skjuter de distansskott, och då är det farligt.
Nej, men jag tänkte säga exakt samma sak. Alltså, får du dit en bra matchplan där du lyckas stänga, om man väl lyckas med det, vilket är jävligt svårt, men om man lyckas med att stänga Kristi Thelin och Botheim, ja, då är det precis som du säger, att ja, men då har du Nanasi som kan dra ett långskott, och Lasse Berg Jonsson som också har visat att han har ett bra skott. Du måste hantera Taha Ali också, som tar sig runt på kanten. Alltså, de har så oerhört mycket vapen, så att det är läskigt.
Ja, och har inte Taha Ali sin dag, ja, men då tar de in, ja, nu är Christiansen tillbaka, då tar de in, när Vecka är tillbaka har de honom, och de har
Jörgensen.
Alltså, Jörgensen, alltså, ja.
Lägg på wingbacks det också, med Stryger Larsen och Busanello som också kan storma runt på kanterna. Du har i matchen mot Djurgården, Ponne kliver upp och gör någon show, och Derek är där inne i straffområdet också, så att även mittbackar kan vara.
Sen nämner vi en spelare som vi nämner inte ens en spelare som Sören Riks, som har gjort typ mest mål i Allsvenskan på typ 20 från 2016 eller 2015 tror jag, om har de där siffrorna. Han ligger i alla fall topp 3 tror jag det.
Ja, högt upp någonstans.
Så det är så här, 7 spelare kan ha en dålig dag, men du har ju fortfarande de andra 11 som kan hota. Och sen precis det som du var inne på där med Nanasi, att han kan ju hota med distansskott eller vara lite klurig med bollen, och det är precis det han är i den här situationen när det blir 4-0. Och vi upprepar oss mycket, men du var ju inne på det också med Diawara, att han var inblandad i en situation innan ett mål. Han är ju det återigen här också.
Jävla synd för hans del. Han får ju reda då, som man säger efterhand, att Kristoffer Nordfeldt är sjuk och att han ska få stå. Han får komma tillbaka till Malmö, sitt tidigare lag då, som alla vet. Han får 5-0 i baken och skadar 2 medspelare. Och det är på en position där de är ganska sköra, och just på ytterbacken också. Nu vet jag inte hur farligt det är i situationen, men det är klart att det inte är bra att de blir utbytta. Och nej, vilken tung dag han har. Och det är så slarvigt det där också, 4-0 målet, i och med det inlägget som kommer när han liksom ska, jag vet inte varför han är ute och tar den där egentligen. Jag tror att han förväntar sig kanske att det kommer en Malmöback där, men alltså han kan ju lika gärna släppa den där. Alltså, och alternativt så är han ju dåligt positionerad från början då också, om han kommer ut. Alltså han kommer ju helt enkelt ut för långt och styr ut den där och ramlar över Tykosen, och så blir det lite konstigt där. Det känns lite som att alla slutar spela just för att Tykosen spelar ner. Nanasi tar bollen, springer liksom rakt in på plan. Besirovic liksom joggar fram till Nanasi.
Ja, det gjorde mig också frustrerad.
Vilket är oerhört dumt. Där han bara trycker av ribba in. Och där också att Diawara är väl lite ställd fortfarande. Det känns som att han inte riktigt är på benen. Och inte riktigt kommer rätt till det. Men ja... Nej, Diawaras insats. Han har startat tufft i AIK. Alltså bara av att han får sitta bänk är ju tufft i sig. Men också att han har en... han byts in för att ta straffar mot Djurgården, torskar den, åker ur och nu står för den här insatsen. Så att de matcherna han har spelat, ja, det känns som att det kommer ta lång tid innan han får starta igen.
Vi nämnde det att Malmö har ju råd att ha 7 spelare som har en dålig dag. Alltså, här känns det som att AIK hade inte råd att ha en enda spelare som har en dålig dag. Men jag tycker det är alldeles för många som inte gör en godkänd insats. Besirovic tycker jag är bland de blekaste insatserna jag har sett i år. Tillman Hansen har en mardrömsdag. Båda ytterbackarna skadar sig. Diawara har en tuff dag. Saletros springer och springer, men mer än det, ja. Han har lite chanser på fasta situationer som han inte tar vara på. Pittas är osynlig. Koulibaly, kommentatorn, sa att han har spelat sig in i form, men vilken form? Han är väl en av spelarna jag fortfarande saknar form av. Jag tyckte jag hörde 4 gånger inom en kvart typ att han har spelat till sig formen. Om det här är formen så är jag ledsen, alltså det här är inte bra nog.
Ja, det var lite komiskt faktiskt att han nämnde det så många gånger på så kort tid.
Ja, men en gång hade man, okej, det var lite konstigt. Men 4 gånger att man fick höra att Koulibaly har med matchtid spelat sig in i form. Ja, då har man inte en hög ribba, eller då förväntar man sig inte mycket på honom om det här är en hög form.
Ja, nej, men jag tänkte det för mig själv också så här, fan, om Abdi Hakim Ali är skadad eller om han hade varit hel så hade ju Koulibaly inte ens startat en sån här match. Så det gjorde det också lite komiskt också. Då hade de ju flyttat ut Selina på en kant istället för honom.
Ja. Ja, man kan tycka det i alla fall.
Mm.
Nej, men ja, och sen som om det inte varit nog med 4-0, Kiese Thelin fastställer 5-0. Det är ett mardrömsresultat. Alltså det är verkligen det. Sen hur mycket man ska göra utav det, det är fan bara på riktigt att glömma det här. Det har inte hänt. Man har en stark inledning på säsongen. Bygg vidare på det här, för gräver man ner sig för mycket i det så blir det tufft. För AIK har ett ganska tufft schema nu längre fram. Jag tror det är Norrköping, Sirius, Elfsborg, Bayern, närmsta 4. Så ja, det gäller inte att sjunka ner för mycket i det, utan komma ihåg det bra från matcherna tidigare, för det här var bara en skämskudde och gå vidare.
Man får väl nästan se det som den här baksmällan de brukar ha efter en derbyvinst, att det här liksom blev den baksmällan.
Ja, det var ingen baksmäll, det var en käftsmäll alltså.
Jo.
Och sen 2 saker till att nämna är ju dels Pontus Jansson saknas och Makkoli hoppar in och är nästan fläckfri den här matchen. Tycker han är en bättre mittbacken trots att Cornelius var ett hot i egen, eller motståndarnas box, men jag tycker Makkoli är riktigt bra den här matchen.
Mm. Nej, det håller jag verkligen med om. Jag känner också att AIK kanske saknade Omar Faraj i den här matchen i och med hur blek Besirovic är. Just den tyngden och så bra faktiskt Omar Faraj har varit de senaste matcherna. Så hade just de egenskaperna behövt en sån här match. Så det var ju tungt för AIK. Men hur mycket det hade förändrat, det blir ju hypotetiskt. Alltså, vi sa ju det att... har inte någon i Malmö en bra dag, ja, men då är det någon annan som har det. AIK måste alla ha det för att vinna en sån här match. Så det hade inte spelat någon roll om han hade kommit in och varit bra. För de andra var inte det.
Ja. Och sista grejen att nämna är att vi välkomnar tillbaka Anders Christiansen till allsvensk fotboll. Eller fotboll i, överhuvudtaget. Och jäkla kul. Och ja, det blir inte kul för resten av laget, för nu har de ytterligare en spelare utav högsta klass. Men det är kul att se en person göra en sån resa tillbaka från otroligt tråkiga saker. Han hör hemma på en plan där han gör det bäst. Men imponerande, och vi har fått äran att träffa honom. Och det är, jag måste säga det, man har alltid hatat honom med tanke på vad det är för motståndare. Han har sina fulknep och han är en sån jäkla duktig spelare. Så det är lätt att liksom bli sur på en sån person oavsett att man inte känner honom. Men när vi träffade honom privat och fick äran att sitta med honom, så jäkla vilken skön kille.
Nej, jag kan bara instämma. Det är en person som var väldigt trevlig när vi väl fick träffa honom och prata med honom. Och man märkte på honom att det hade tagit hårt på honom där med.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hjärtproblematiken och att han har gått, han berättade för oss i intervjun vi gjorde med honom att han har gått hos en psykolog liksom, och ja, det var tungt, och att han inte ens visste att han skulle få spela fotboll igen, och nu står han på en plan ett år senare, och jag gläds faktiskt åt personen Anders Christiansen, och även kul för Tinnerholms skull att han är tillbaka. Var ju faktiskt jävligt spännande när han kom tillbaka till Malmö och gjorde ett par fina insatser, så att viktig spelare, och kul för hans skull också att han är tillbaka nu.
Svårt att se om han ska bänka, va? Men absolut, självklart välkommen tillbaka till det också. Nu har vi satt en ribba på att vi ska välkomna tillbaka alla som är tillbaka från skada. Lite extra jobb.
Ja.
Nej, ja. Men de har varit borta under en längre period, då kan jag tycka att man kan nämna det.
Ja.
Yes. Vi tar oss vidare till Tele 2 i matchen mellan Djurgården och Gais. Där Djurgården var revanschugna efter både förlusten mot AIK och även Malmö. Nu är det dags att komma tillbaka på en winning track. Och man möter ett formstarkt guy som har imponerat de två senaste matcherna, slått både Mjällby och Kalmar. Så det var lite så här. Man var ju inte orolig, men det var ju lite att man ställde öppna frågor hur det här ska se ut. Framförallt när startelvan kom. Det var en väldigt B-betonad startelva hos Djurgården. Man har nog cupfinalen i åtanke när man tar ut truppen. En spelare som Mange Eriksson är tillbaka. Det var jäkligt kul att se. Med kaptensbinden. Och det kändes lite som det, man var tillbaka i tiden. Trots att det inte har varit så länge sedan han var en ordinarie startspelare och nyckelspelare framförallt. Stora frågan var bara så här: hur ska han och Lidsholm och Ekdal funka tillsammans? Det kändes i huvudet som lite krockar. Men ja, jag tycker de skötte det bra tillsammans första halvlek. Det var inget som man satt och var irriterad över att det inte funkar. Lite högre utgångsposition på Mange än vad han varit tidigare. Han var faktiskt en av pressspelarna tillsammans med Hymmet på övre planhalva och tog mycket initiativ i just pressspelet. Sen osade det inte av kvalitet. Man kände väl att det var lite så här. Saknas matchtid kanske, matchtempo, vad vet jag. Men första halvlek, det är en absolut inte en ojämn första halvlek. Men det är ett Djurgården som styr matchen. Kommer inte riktigt till farliga målchanser. Hymmet har ett distansskott som Sims styr bort. Sen har du även Miro Tenos nickmål som döms till offside. Det var inte ens oklar, men ja, en axel och kanske del av hans huvud som var i offside. Mer än det, nej, det händer inte så mycket mer. Gais har väl, ja, nu ska jag tänka vad de hade i första halvlek. Är det då Al Ahlström skjuter utanför?
Nej, det andra.
Det andra, ja. Nej, jag kan inte ens komma på målchansen nu i huvudet. Nej, men de styr matchen. Men återigen ett problem Djurgården har haft i säsongsinledningen är att man inte skapar så mycket chanser. Det är mest Samuel Dahl som flyter fram längs vänsterkanten. Och det är väl... Ja, Lidsholm har ett distansskott också som är lite otäckt.
Vet du vad mina tankar är kring den här matchen? Jag tycker faktiskt att... visst att den är ganska krampaktig, men jag tycker det här är en oerhört stark seger av Djurgården. Alltså sett till att man kommer från de matcherna man har spelat precis och att man har en cupfinal på onsdag. Att man kanske inte värderar den här matchen så högt. Man roterar en elva där man, som du var inne på, ställer upp med en B-betonad elva. Samtidigt som Gais kommer in med fräscha ben där de egentligen roterade förra matchen mot Kalmar. Så att nu är alla startspelare helt fräscha och man går ändå därifrån med en seger. Jag tycker att oavsett att det kanske inte såg fläckfritt ut så är det ju resultatet som räknas. Och jag tycker att det ändå är på något sätt imponerande av Djurgården. Och särskilt när Gais inte skapas så särskilt mycket.
Nej, men jag kan hålla med dig till en viss del.
Sen kanske man ska ha högre krav, kan jag tänka mig. Men jag tycker fortfarande att det är ganska imponerande med tanke på men det som jag var inne på.
Ja, jag kan hålla med dig till en viss del. Lite orolig var man ju att fan, roterar vi lite för mycket och det kan sätta lite tveksamhetet kring hur det här kan se ut. Och kan man tappa poäng på grund av det här? Visst, det är en cupfinal längre fram, men att tappa 3 poäng är inte värt om man gör... Ja, jag vet inte hur jag ska formulera det här, men...
Jag förstår vad du är inne på.
Det är otäckt i alla fall. Uno och Teno har man ju inte riktigt sett. Ekdal, Eriksson och Holm har vi inte sett tillsammans. Falenius och Harris, jag vet inte. Varken någon av dem har ju storpresterat inledningsvis. Jag var lite orolig.
Nej, men det blir så här, man sätter lite högt spel. För att jag hade lika gärna kunnat suttit här och säga att Gais vinner med 1-0. Då hade jag lika gärna kunnat suttit här och bara, varför roterar man så jävla mycket? Visst att man har match på onsdag. Alltså, man hade ju kunnat vända på det.
Ja, ja.
Säkert. Men nu blev ju utfallet bra. Och då tycker jag att... Fan vad... Ja, men utfallet blev ju riktigt bra.
Ja. Vi kan ju gå in på målet. Det är faktiskt en väldigt fin sekvens från start. En av få där man känner att vilket jäkla uppspel och vilket pang-pang det var. Ekdal drar ju någon form av volleypass in i mitten till Mange. Som gör det han är bra på. Han slår en nyckelpass från egen planhalva upp till Haris Radetinac i djupled som är... hade han haft lite yngre ben så hade han nästan kunnat sprungit in i ett friläge. Men nu är det så att Gais kommer i kapp. Han gör det han är bra på, täcker boll, han gör det starkt, han värderar, ser Dennis Hymmet i boxen, slår en passning som känns som att den där kommer inte gå fram, men det gör det. Hymmet tar en touch, väldigt fin aktion, smäller in i bort det och gör det han är köpt för.
Jag tycker det är klassaktion av Hymmet. Jag tycker även Radetinac gör det snyggt också som inväntar honom. Och det här kanske spär vidare på varför jag också tycker att det är imponerande. För Gais är ett jävligt hårt kämpande lag. Som du säger, man slår ut en lagdel i Djurgården slår ut en lagdel i Gais. Spelar inte Mange så snabbt ner på Radetinac. Men man är snabbt tillbaka. Alltså de är på hugget och vill vinna matchen. Alltså de krigar verkligen i Gais. Men ändå så lyckas man liksom finta bort det lite. Då genom Radetinac stannar upp, väntar på rätt läge för att sätta den på Hymmet. Tar emot det på en touch och bara smäller den i första stolpe där. Jag tycker det där är klass.
Nej, jag håller med. Frågan som jag alltid har ställt, jag tycker jag nämner det här varje match, men jag är inte förälskad i högerkanten alltså.
Nej, den återupprepar sig nästan varje match nu. Falenius tyvärr 0+0.
Det fungerar inte offensivt alls. Oskar Falenius är en jätteduktig spelare som har fart i sig. Känns som att det är en självförtroendefråga. Sista tredjedelen är inte där. Och Peter Johansson, där finns inte mycket framåt alls tycker jag. En av seriens bästa defensiva högerbackar, men framåt bekostar oftast. Och ska man vinna allsvenskan så går det inte att ha det så.
Ja, men det är som du brukar säga också, om man vänder på det så känns det som att men man kan lyfta in båda två där, att de har ju ett jävla defensivt ansvar där de sköter ofta bra. Och om man vänder på det så är de oerhört starka i den delen, men det känns som att, jag vet inte om det här kanske stämmer, men nu tänker jag bara liksom hur det känns att Falenius är ganska långt ner i banan hela tiden. Det känns inte som att han jag tänkte i inledningen av Allsvenskan så hotade det ju Elitsholm med djupleds bollar på Fellenius nästan hela tiden. Det där
jag tycker det försöks väldigt mycket och det slås långa crossbollar i luften på Fellenius. Det tycker inte jag är hans styrka. Han har inte fysiken som prio ett i sitt artilleri, utan i så fall hade jag gärna sett bollen gå bakom backlinjen så att han får utnyttja sin fart och springa ifrån dem. Det är mer direkta bollar på honom just nu. Och jag tycker det straffar honom. Och det straffar Djurgården också, för det blir så här, de har en hel högerkant som inte funkar och är kanske nedbrutna i självförtroendet. Och då är det så här, ja, så länge vi låser vänsterkanten så har vi Djurgården ganska bra. De skapar inte mycket chanser. Låt inte Dennis Hymmet skjuta distansskott och få stopp på Samuel Dahl, så ska vi kunna lösa det här defensivt mot Djurgården. Lite så är det just nu.
Ja, jag håller med.
Nu har jag bara hackat folk, känns som, men jag måste fan lyfta Miro Teno och Samuel Dahl. Helt otroligt bra båda två. Miro Teno som alltså på riktigt smäller varenda jäkel på plan. Aldrig rädd. Vill verkligen vinna. Och sen har du Samuel Dahl som... Det känns som att han aldrig kan tappa bollen. Och han glider igenom som en smörkniv. Inte som en smörkniv, utan som en japansk köttkniv genom ett en smörklump. Alltså, så jäkla lätt går han igenom folk. Usch vad ledsen jag blir den dagen han blir såld, förmodligen i sommar. För det är, han är värd varenda krona att kolla på.
Ja, vänsterbackar växer inte heller på träd heller.
Nej, och jag hoppas verkligen han hamnar i rätt klubb. I ett bolldominerat lag ute i Europa tror jag verkligen Samuel Dahl kan göra det riktigt jäkla bra. Det ska bli en fröjd att följa honom. Alltså, det är på det. Jag älskar ju spelare som Danielsson och Teno och Rasmus Schiller på något sätt. Rollspelare som är stenhårda i kroppen, men Samuel Dahl har jag också fått en förälskning i. Alltså, vilken spelare.
Ja, fantastiskt bra.
Men han är 5 plus när det finns andra i Djurgården som är 2. Snudd på 1,5 plus. Så,
Men guys, måste säga att jag tycker ändå att de visar upp en styrka på något sätt. Att om man ser till deras form i senaste matcherna, så att de matcherna de har förlorat nu så har de inte blivit ifrånsprungna. De är ändå på sätt och vis med i matchen, för de förlorar 1-0 mot Norrköping där de ändå är med i matchen. Det är inte som i premiären mot BP där de förlorar med 4-0, och det är samma sak mot Djurgården här nu på bortaplan. Det är många lag som kommer förlora och tappa poäng där. Men Gais är med, och jag tror att de kommer plocka poäng alltså om de fortsätter på det här sättet, tror jag.
Nej, men verkligen. Alltså, Gais skämmer verkligen inte ut sig här. Man bjuder inte på mycket alls. Man skapar inte jättemycket. Men det är som du säger, Tele 2 Arena, Djurgården ska vara en riktigt tuff match. Även fast det inte har varit på riktigt samma sätt som förra säsongen. Men det ska man ju inte ta ifrån Gais. Alltså, de sköter det väldigt snyggt. Och nu är det ju nästan bara en riktigt farlig målchans där Hymmet tar vara på chansen och straffar Gais. Men över 90 minuter är de ju riktigt bra här. Och jag gjorde kanske en höna av en fjäder i första matchen mot BP, och så att de skämmer ut sig och ser ut så här, så kommer ni åka ut med huvudet före. Men de har ju verkligen tagit till sig det. Jag tror inte de hörde mig, men efter BP-matchen har de ju stått sin ground, kan man säga, och spelat sin fotboll, och det har funkat.
Ja, och det finns ett par fina spelare i Gais. Jag tycker August Wengberg är en bra fotbollsspelare. Jag tycker
jättebra Lundgren match.
Ja,
jättebra match av Wengberg.
Och han är så jävla trevlig också. Han är skitrolig. Jättebra. Ja. Och Lundgren tycker jag också är fantastiskt bra. Han har näst mest nyckelpassningar i hela serien, såg jag, efter Nanasi.
Okay.
Och då spelar man ändå ett Gais. Och det säger väl någonting om hur bra han har varit. Och ja, men vi har varit inne på det också, liksom de rollspelarna de på sätt och vis också har med Al Holmström som är farlig i boxen. Nu har Jakub Ulav egentligen mest hoppat in, men det har han gjort bra också. Och Milovanovic tycker jag är en bra mittfältare. Åberg med en tydlig roll också. Alltså, det är fina och
Milovanovic, det finns fotboll i honom. Och sen tycker jag, nu var inte han en av de bästa i den här matchen, men Amart Kairo heter han så.
Ja, Amart Kairo.
Ja, jag tycker det finns saker där också. Nej, de ska faktiskt bara fortsätta med det de har lyckats skapa efter BP-matchen.
Nej, men vi får se hur långt det räcker. För som sagt, man har sett det här innan när lag har gått bra på våren. Då gäller det att de måste börja få poäng i de här matcherna också när de faktiskt har läge till att göra det. När det sitter ganska långt inne för motståndarlaget. Då gäller det att faktiskt försöka få utdelning på det om man ska lyckas stanna kvar i serien, för det finns inga tydliga slagpåsar i årets upplaga av Allsvenskan.
Nej, det är väl bara Kalmar då.
Ja, typ så.
Ja, nej, men sista helmatchen då. Om du inte hade något mer.
Nej, men jag kan väl säga att jag fortfarande tror att guys är nog illa ute över 30.
Ja,
det måste det jag ändå säga. Så det var bara det.
Ja, ja. Nej, men sista helmatchen då. Hisingen. Häcken mot Norrköping. Vad förväntar man sig på förhand? Jo, men mycket målchanser, fart och fläkt. Finns några X-faktorer i båda lagen som man förväntar sig synas mer än andra. Och jag förväntade mig att Häcken skulle gå vinnande ur det här. Och fortsätta på det man har fått igång. Rent spelmässigt tycker jag väl att det ändå finns tendenser. Man styr och ställer. Man skapar väl en hel del. Eller vad säger du?
Jo, man kör egentligen mer eller mindre över Norrköping på det sätt och vis. Jag tycker att Norrköping kommer alldeles för lågt ner och blir lite för bekväm i box och har för svårt att få fast bollen när de väl spelar ut den därifrån. Att Häcken tar över den dels för enkelt men också alldeles för ofta, vilket gör att de aldrig riktigt får vila. Men det kan bero på den elvan som Alm ställer ut med också. Oerhört undlig med tanke på hur mycket jag har hyllat. Man ställer egentligen upp med en liknande elva till den matchen man hade i Mjällby. Man bänkar alltså Sögaard som jag tycker har varit bra. Jag tycker Baggesen också har varit bra. Då startar man med Kelly istället. Salijovic och Hög Jansson kommer in på mittfältet. Och då känns det som att ja, det är väl lite mer fokus på defensiven. Och att kanske Pritcha, Nyman tillsammans med Cici och Tröstesson ska gå på kontering då. Att det är lite planen. Men ja, jag tycker de gör det jäkligt bra. Förvånansvärt bra. Med tanke på det de visade upp tidigare när de har fått starta. Hugg Jansson gör sin kanske bästa match i Norrköpingströjan sen han kom. Blir också kanske så med tanke på att i Mjällby försöker man vara spelförande och att det inte riktigt passade för honom då. Nu blir det lite mer gnugga försvar och byta boll och rensa undan. Och det kanske passade honom bättre. Så det är väl nog en anledning till att han kanske presterade så pass mycket bättre nu. Men ja, som jag var inne på, egentligen så måste Häcken få utdelning. Istället så slarvar man i eget straffområdet. Och det blir återigen ett sånt där mål där man ja, slarvar i egen box. Och Norrköping tar bollen och rullar in den i öppen kasse.
Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket man ens vill kommentera. Jag kan bara och hålla med Axén hur jävla tröttsamt det börjar bli. Jag tycker jag har yttrat mig tillräckligt den här säsongen också om vad jag tycker om där. Och ja, nu kommer folk hålla på att yttra sig om vad tanken är bakom det och bla bla bla. Men kolla vad som händer då. Vad får man för resultat av det? Varför ska man leka med eld för? För nu brinner hela kåken ner och man förlorar matchen. Jag vet inte, när ska lag ta lärdom av varandras misstag? Är det sjätte eller sjunde målet på det här sättet?
Ja, du, fan gud vet. Det är alldeles för många. Alltså det, säg att det är 6 mål som har gjorts, då är det fortfarande 6 för många.
Ja, men i alla fall en 4 kanske.
Ja. Mm. Nej, men fan, det här ger ju också Norrköping momentum och någonting att spela på också. Det, hade den här matchbilden suttit sig längre så hade Norrköping blivit stressade till slut att fan, nu är det för dåligt nu. Alltså Häckens momentum hade ju blivit ännu bättre. Nu har ju liksom ett Norrköping ett resultat att spela på genom den här bjudningen, vilket gör att de blir ännu starkare i sin egna box. Tröjstadsson sa det i matchintervjun efter matchen också, så här, jag har aldrig sett det här förut. Och så frågar de, vad då för något? Ja, men att vi krigar så här mycket för varandra. Och ja, visserligen kan det bero lite på hur det såg ut förra säsongen till viss del också, men ja, det var ett helt annat Norrköping där man känner att gruppdynamiken börjar sätta sig på ett annat sätt också. Och då blir Norrköping farliga, och det är lite så deras 2-0 kommer på också. De kontrar in en till boll där Tresason smäller in den på volley. Och där, ja, därifrån liksom blir det en ännu större förspacka för Häcken. Och då, ja, när Norrköping är på det humöret att alla krigar för andra, det är svårt då. Särskilt med tanke på hur de presterade också. Nej, men en tydlig grej här i Häcken också blir ju den tyngden de saknar i straffområdet. De byter in Ristich, har en viss tyngd och så vidare, men ja, han har inte presterat på jättelänge heller riktigt. Man slår väldigt mycket bollar på honom, men det känns som att han är ganska ensam med det också, att det blir lite otacksamt. Jag tycker att de, dels måste de börja slå bollen lite tidigare in i boxen, utan att de tillåter Norrköping komma alldeles för djupt, alltså i djupt ner och ha för många man bakom bollen. Sen hörde jag kommentatorerna säga en grej också. På tal om varför Häcken kanske inte riktigt vinner den här matchen, är ju för att det här är en matchbild som borde passa Rygaard perfekt. Jag vet inte riktigt jag fattade inte riktigt vad de menade när de sa att den här matchbilden inte passar honom. Det känns som att det här är en sån match där han egentligen bara kan smälla in den från 20 meter. Liksom på det sättet att han också mot Göteborg förra säsongen kombinerar sig med Benny Traoré liksom genom en klack. Det här hade passat honom perfekt. Det här är precis en sån matchbild han vill ha. Men han kommer inte upp i nivå idag heller.
Varför är det en matchbild som han vill ha då?
Nej, men så som jag var inne på, att det är ett lågt stående försvar och att han är väldigt farlig när han kan komma omkring runt boxen och nära mål. Han är farlig i de ytorna där han, som jag sa, kan kombinera sig. Nu är inte Benny Traoré kvar, men han kan ju dra en klack fast till honom och sticka den emellan. Alltså, och sen hota med sin fot hela tiden. Jag vet inte, han är nära, konstant nära till mål, men han får inte ut någonting. Och jag tror att Häcken förlorar väldigt mycket på att han inte är tillräckligt bra just nu. För du behöver en sån spelare som kan göra det extra. När
nej, men han har varit lite vilsen hela säsongen, och det har vi snackat om, att man sitter bara och väntar på att han ska komma upp i någon, som Gustafsson har hittat sin roll. Jag tycker Romeo gör en bra match nästan varje match. Den här kanske inte var hans bästa, men han har skinit i vissa matcher. Det är den tredje komponenten man sitter och väntar på. Jag vet inte om det här är en matchbild som, jag fattar vad du menar med att han kommer till ett avstånd till målet som kanske är en Rygaard, en bra grej för Rygaard, men jag gillar ju också när de möter ett lag som försöker pressa dem och man spelar ur sig i höga pressen och sen kanske Rygaard har en avgörande pass därifrån, precis när man har lyckat upp ett pressande lag och han får tid på sig och... Ja, jag vet inte. Jag håller med dig samtidigt som jag inte gör det. För, ja.
Nej, men jag förstår vad du menar också. Det kan jag hålla med om. Men okej, om vi säger att Rygaard fokuserar mer på det, så är det fortfarande lite det här att det var lite för mycket att Inosa och Lajoni kom lite för mycket på kanterna. Just det här, ja, men den här tian saknades i den här matchen, liksom att man inte kom emellan centralt. Det är såklart packat och så vidare i Norrköping, och de gör en bra där, men bollen kom alltid ut liksom nästan vid hörnflaggan, och så var det egentligen där man slog bollen ifrån. Det kom inte riktigt något inspel centralt och några hot därifrån. Så det är liksom i den ytan jag saknade väldigt mycket från Häcken i den här matchen.
Men sen nämnde du också även vad man saknar av dem utan att kanske tänka på vad du sa. Men du nämnde att Rygaard kunde kombinera sig med någon som Benny Traoré förra året. Eller Sadik, han kunde kombinera sig med Jeremie för två år sedan. Man saknar längdspelare. Jag tycker Blair Turgot har varit osynlig ända sedan han började starta i Häcken. Dels i kombinationsspelet, han är osynlig i boxen. Han känns ofarlig överlag. Det jag tycker är ganska uppenbart vad Häcken kommer göra under sommaren. De kommer leta en nia, förmodligen med lite size och hot i box, som kan kombinera sig med andra spelare. Jag var inne på Mikael Ishak bara för att lyfta upp ett namn som hade gjort enorm skillnad. Ja, men Mikael Ishak, en Jeremejev, en Mileta Rajovic, någon sån typ av anfallare hade gjort tecken till ett helt annat lag. Inte för att säga vilka namn de är ute efter, utan
nej,
mer speltyperna.
Ja,
nej, exakt.
Nej, jag är helt inne på samma spår som det också. Det är väl det tanken realistiskt ska vara, men när han startar så är han inte tillräckligt bra. Nu gör han ju mål i den här matchen och att han är ju farlig där inne. Liksom, men det känns som att han inte har det där som du var inne på här nu med längsspelet. Det där håller jag med om också. Det är kanske det som straffar Rygaard. Att han inte har den spelaren att kombinera med. För det är inte Ristis styrka. Det hade väl ändå Jeremie, tycker jag. Att han hade, kunde det. Han var inte bara en boxspelare, utan han hade det också. Nu känns det som att Ristis står bara och han står vid straffpunkten och rör sig inte en meter. Så att,
man är långt inne i tankarna när man börjar fundera på ett sommarfönster, men det ska faktiskt bli kul att se vad Häcken gör där. För det, jag tycker det är tydligt vad det är som inte funkar.
Jag dåligt att du inte kollade upp det, men jag undrar varför de bytte ut Lindahl. Jag kan tänka mig att det var en matchplan där Julius Lindberg skulle få stå och slå lite, i och med hur högt upp de stod, att han kunde få slå liksom tidiga inlägg och så. Men hans första halvlek, Lindahl, var väldigt bra, och det var han som drev upp tempot också, tycker jag, för man föll ner lite väl mycket i Norrköpings tempo, men han drev upp det. Så jag skulle vilja veta varför han byttes ut alltid.
Sitter tyvärr inte inne på det.
Nej, inte jag heller. Det var dåligt att inte kolla. Men han gjorde en bra första halvlek, det kan jag säga. Och ja, det var synd att han byttes ut.
Yes. Det var sista matchen. Så är det matcher idag när vi sitter och gör det här. Och de kommer vi spela in imorgon. Så det är... ja. Det gäller att vara redo ikväll, för det är fyra nya matcher och intressanta sådana.
Ja, nästan allihopa, helt ärligt. Jag vet inte varför, men nu ska jag på en av matcherna ikväll, men jag vill gärna se Mjällby Kalmar. Jag vill se hur djupt nere i skiten Kalmar faktiskt är. Och Mjällby har inte kommit upp i nivå heller.
Jag flaggar för Göteborg BP, eller BP Göteborg. Den tycker jag ska bli intressant att se. Mukkulu är inte med, så det ska bli intressant att se om Abraham faktiskt har hoppat in igen från start och att man insåg sitt misstag, tycker jag.
Det kommer han absolut göra. Men vi tar det imorgon då.
Ja, snyggt. Så önskar vi alla en trevlig dag, ni som lyssnar, eller kväll, beroende på när ni sitter och lyssnar.
Ja,
snyggt. Ha det bra allesammans.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.